Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Då fortsätter vi då med den andra gruppen som var numerärt den största, men som vi lägger minst krut på. Då perifera kärlpatienter. Och då, det är samma som Johnny sa tidigare, kronisk ischemi, akut ischemi. Och perifer kärlsjukdom är tecken på avancerad generell sjukdom. Väldigt mycket andra kompletterande sjukdomar. 92% av koronarsjukdom, 60% av avancerade kemiska hjärtsjukdom. Men oftast kan de inte röra på sig så snabbt så att man märker inte av den där anginan eller hjärtsvikten på grund av att inte benen fungerar. Och det bedöms ju som högriskkirurgi. 30 dagars mortaliteten är hög. Akut ischemi 8%. Kronisk ischemi 3%, men där ettårsmortaliteten 35%. Var tredje patient har dött som ni har bedövat om ett år. Och kan man titta, ettårsdödligheten efter aorta är 10-15%. Men när fempop då som vi opererar, de är betydligt sjukare. Ja. Ja, om du inte gör någonting och patienten ligger med ett kemiskt ben. Ja, då är, på ett år lär det ju vara 100% mortalitet. Men jag kan, på en månad vet jag inte. Men har du ett ben utan cirkulation, då dör det. Ja, det är bara ett annan bild som visar att de har resten av invärtesmedicinska bokens sjukdomar allihopa. Och man delar in det i suprainguinala ingrepp, infrainguinala ingrepp och sen en liten grupp popliteaneurysm som är nästan försumbar, men den är lite krånglig rent kirurgisk och för er att de ska ligga i bukläge och sådär. Nu för tiden görs ju nästan alla endovaskulärt, eller 2/3 och 1/3 öppen. Och endovaskulär är ju dilatation med stentning. En hel del görs på hybriden, det vill säga att man opererar en ljumske öppet, återställer flödet där, går ner och gör perifera dilatationer och stentar längre ner på benet. Och det tycker jag är en ökande grupp. Och det är som alla andra, optimal medicinsk behandling med alla sjukdomar de har. Det är inte vi rätt personer att sköta egentligen, utan det är invärtesmedicinarna som är de med bäst på det. Men vi måste hålla ett öga på att sockret ligger bra, blodtrycket inte har skenat och sådana saker. Det måste, alla mediciner måste vi fundera på. Hur mycket funktionsanamnes, hur mycket klarar patienten? Det är svårt att få ut någonting på de här patienterna ibland för att de inte kan röra på sig på grund av den dåliga cirkulationen i benet. Föreligger en njurfunktionsstörning, föreligger en anemi, har vi redan ett konstigt EKG. Artärgas brukar vara bra att se hur de har ju en hel del arm med KOL. Behöver vi någon utvidgad utredning? Måste vi få ordning på den här instabila anginan innan vi opererar benet eller inte? Akut ischemi, som sagt, det var ju oftast tromboemboliska sjukdomar. Och ibland efter punktion i något kärl så kan man få en intim upprullning eller peta loss ett plack eller någonting sånt där. Hög mortalitet, som sagt. Man har helst bra tid innan, 6 timmar efter stoppet i benet, så ska man operera det. Ofta så får de ju någon typ av antikoagulantia på akuten redan. Och här finns inte tid för en utvidgad preoperativ utredning. utan de måste upp på operationsbordet ganska omgående. Vårt mål, stabila hemodynamiskt under ingreppet. Vi ska helst inte ha ett blodtryck som går så här och inte bara ligger där nere heller. Vi ska inte kallna. Sen måste vi se över när vår narkos eller bedövning går över, så ska det inte göra olidligt ont.
Så jag tänkte att det vore ju egentligen perfekt för spinalanestesi, man har fått massa antikoagulantia och läskiga grejer, men annars, ja. Det är i praktiken används inte det, antar
jag. Jo, det är en bland, det är, vi kommer till det, men i akutskedet kan det ibland vara svårt att lägga en spinal för att de har fått 5000 heparin på akuten. Här, reperfusion efter påsläpp i benet som har varit avstängt. Med acidos, myoglobin, kalium och de där. En patient av någon anledning som takykard och hypotensiv och har en koronarsjukdom. Det är inget bra för genomblödningen i hjärtat. Hypotermi ger vasokonstriktion, skivring med fruktansvärd ökning av syrgaskonsumtionen. Är det någon som har haft en patient uppkopplad på en sån här CVK med saturationsmätning som har skivrat? Jag hade en för ett antal år sedan, ett par sedan, och vi tog ut den från operation, vi väckte och allting var lugnt och stilla. Och han hade då en bra centralvenös saturation runt 70. Sen tog det ungefär 30 sekunder med skivring, så hade han 25 i centralvenös saturation. Det ser att det är en fruktansvärd syrgasförbrukning där. Hypovolemi är inte bra, vare sig för den generella genomblödningen eller för genomblödningen i graftet. Monitorering, åtminstone icke-invasiv blodtryck, helst invasiv blodtryck. Oftast krävs ultraljud för att lägga arternålen. Femavlednings EKG för att se myokardiskemi, saturation förstås. KAD brukar krävas för det långvariga ingrepp. Och då kan man passa på att ta en med tempmätning, så vi har en temperaturmätning. CVK om vi bedömer att vi inte har några perifera ingångar på något vis. Utvidgad hjärtövervakning, det är inte det vanliga på de här, kan jag säga. Oftast, man ser generellt sett på dessa patienter, får de en spinal oftast. Eller en speda. Några gånger har vi lagt blockader, ischiadicus femoralis blockader på dem. Om de är antingen väldigt antikoagulerade eller man inte vågar göra någon annan typ av metod, men det är inte så vanligt. De här som har fått heparin på akuten måste man ju oftast sövas. Och vi måste ta hänsyn till det, antikoagulantia, långvariga ingrepp. De har oftast ont i kroppen när de ligger. De kommer inte kunna ligga stilla. Får vi in en spinal och allting är nöjda så att det inte gör ont i benet, så börjar det ont i ryggen. De kan inte röra på sig, de blir lite oroliga. Då måste man sedera eller söva. Sedering, det är inga konstigheter. Propofol, Dex, Midazolam tycker jag många gamlingar snedtänder på. Det finns ju en risk för spinal och sedering, att man får en hypotension. Att man måste se till att patienten är påfylld, eventuell vasokonstriktor. En del kirurger har väldigt bestämda åsikter om vasokonstriktorer. Det påverkar genomblödningen i benet, tycker de. Söver vi patienten så brukar jag oftast intubera på grund av att det tar många timmar. Då. Jag är så gammaldags att när det gäller långa operationer och laryngsmasker är inte riktigt såld. Men. Den akuta ischemin, det är en akut sjuk patient. Han kommer sannolikt inte fastad, har svåra smärtor, fått mycket morfin, kan vara heparin givet. Trombektomi, om vi bara ska göra detta, kan man göra lokalbedövning. Framförallt i armen brukar vi använda lokalbedövning där, men även i benet ibland. Men kirurgen vill ofta ha en mer avancerad bedövning. Sövning med RSI då, med tanke på det här. Om vi ska söva honom. Och där är det då en hög risk för reperfusionssyndrom. Med utsläpp av olika olämpliga kemikalier från benet. Regional anestesi har sina fördelar. Minskar stressvaret för denna svårt hjärtsjuka patient. Ger då en initialt en postopanalgesi utan opioideffekter. Och har vi lagt in en speda så kan vi fortsätta bedövningen. Påverkar inte luftvägen. Ibland kan det ge en bättre genomblödning. Och Cochrane har ju gått igenom allt det här, några halvgamla genomgångar. Och de hittar ingen skillnad på generell anestesi och ryggbedövning mer än att det kanske är aningen lägre frekvens pneumoni om man får en ryggbedövning. Jag tycker att det är en lugnare operation med en spinal än en narkos på dessa patienter dock. Analgesi är ett krav och det där syndar vi, måste jag erkänna av och till. Det minskar katekolaminutsläpp, takykardi, hypertoni som ger risk för större syrgasbehov i hjärtat. Värm patienten, kall patient är inget bra. Extra O2 vid behov. Takykardi, hypertoni och smärta och en relativ hypoxi kan till slut leda till myokardiskemi. Tyst myokardiskemi är ganska vanligt hos de här patienterna om man nu mäter troponiner och sånt där. En riktig ST-höjningsinfarkt, det är inte det vanligaste utan de får de här subendokardiella, det heter inte nu för tiden, vad heter det nu för tiden? Typ 2 heter det. Det är inte en transmural infarkt utan det är den inre delen som är sämst genomblöd som dör. Hur har vi resultatet då? Endovaskulär operation, amputation är samma för både öppen och... Det är en 3-4% som blir amputerade inom 30 dagar. Och en hel del dör. AV-fistel är ett ökande bit i det hela. Nu vet jag att vi inte är den största. Jag tror att i Stockholm så är väl Danderyd störst på att göra AV-fistlar. Men de opererar i lokalbedövning. Jag är inte helt ute och cyklar. Jag har inte varit där sedan Candice-tiden. Men vi lägger oftast en plexus på dessa patienter. Supraklavikulär plexus tycker jag fungerar alldeles utmärkt. Vissa reoperationer när de ska upp och lägga AV-fisten här uppe då fungerar inte. Ibland kan en sån här scalenus plexus funka. I enstaka fall måste man söva. Kolla, är patienten nyligen dialyserad? Är det okej med elektrolyterna? Vi har haft sorgliga fall där vi har missat detta kan jag säga. Sen finns det lite andra kärlkirurgiska ingrepp. Variser gör vi nu inte längre inom Stockholms i landstingssjukvården. Men det sker ju privat. Trombolysbehandling tycker jag verkar öka, åtminstone hos oss. Det där är någonting som har ökat, eller kan ju bero på att det är centraliserat till oss. Det är en av våra kärlkirurger som har specialiserat sig på att operera TOS-patienter. Det vill säga att patienter där avståndet mellan klavikel och första revbenet är tajt så att man kan få påverkan på venerna med trombos i armarna eller på artären med ischemi eller ibland på plexus också. Så det opererar vi en hel del sådana här. Och då finns det tre olika approacher, supraklavikulär. Det görs för att det är ett nervingrepp. Då vill de ha patienten icke-relaxerad för att kunna elstimulera plexus. Sen har vi en infraklavikulär som är den vanliga. Sen en transaxillär, om man går in här, det har jag varit med om någon enstaka gång. Än så länge lägger vi artärnål för att ha övervakning. De är oftast unga, friska, så det kanske är onödigt, men jag tycker det får man bestämma själv. Uppläggningen är att vi kommer inte åt huvudet, så att vi måste lägga upp patienten så att vi är nöjda från början. Eftersom de är unga, friska, så tillåter vi ett lägre MAP, för operatören vill inte ha vasopressor. Riskerna med det här det är ju att man går in, man är nära pleura. Vi får av och till ett hål i pleura parietalen, vilket är inte så farligt. Men då och då får jag ett hål i pleura visceral också. Och då får jag en pneumotorax. De lungröntgas efteråt. Har vi ett hål på pleura paritale så lägger vi på pip. Blåser upp lungan medan kirurgen syr ihop den. Så kollar vi med lungröntgen efteråt. De farliga bitarna är de här som vi har haft några stycken. Det är blödning. Blöder ut här, då ser vi ju det. Då kan vi sätta tummen på. Men ibland blöder det in i pleura. Vi har haft några par sådana. Och pleura rymmer ju 2,5 liter. Så att det kan bli ganska stor blödning. Tips gör vi med jämna mellanrum. Patienter med levercirros, porta hypertension, de sövs. Man går in, för det tar en stund och de måste ligga absolut stilla och kunna hålla andan. De går in via jugularis, går ner genom levern och går ut i porta med en kateter eller ledare. Och så lägger man in en stent i levern mellan portakretsloppet och systemkretsloppet. Och då kommer blodet inte behöva gå genom den här sklerotiska levern utan gå direkt där. Och då sjunker blodtrycket här, då sjunker blodtrycket här, då sjunker blodtrycket i esofagusvariserna. Jag läste kirurgernas behandlingsplan för esofagusvariser ganska nyligen. Och då är det sklerosering eller gummiband 2 gånger och sen är det tips som gäller. Riktigt dit har vi inte kommit, men så står det i deras handlingsprogram i alla fall. Frågor på alltihopa? Ja.
Så trombos efter pickline och sådana där, det är ju sånt också kan opereras.
Det har jag faktiskt aldrig varit med om, men de dyker väl upp i så fall som en trombolyspatient skulle jag gissa. För att ja, jag skulle tro att det blir trombolys då, men jag kan inte erinra mig att jag har sett någon sån, måste jag erkänna. Har ni sånt hemma eller?
Noterat att jag har haft en patient som har lagt på som har fått en trombos.
Ja. Ja, vi har ju ibland, man ser ju på IVA-patienter som ligger med CVK, ser man ju ibland när man går ner och gör en CT, för de inte blir pigga och glada att de har en trombos runt CVK:n.
Mm.
Där har vi faktiskt på förekommen anledning så har vi då med endovaskulära gänget utarbetat en rutin om när man lägger in en CVK, den vanliga enlumen, väldigt tunna, den spelar inte så stor roll. Men lägger man in säg en trelumen eller femlumen eller en CDK i karotis, så ska man inte dra ut den, utan då ska ju man gå, interventionisterna var inblandade och har den här. De har ju någon typ av kärlförslutning, vad det nu heter, per-close eller star-close eller något sånt där. Så ska man gå den vägen att de lägger in en ledare på med den där och sen sluter de arteria carotis den vägen, ungefär som de gör i ljumsken vid endovaskulära ingrepp.
Jag hörde någon gång när man legat ett tag så blir det rätt mycket frånbildning på svetsen. Så att man drar ut den så skalas det
av. Ja, men du har inget alternativ. Däremot de som får tromboser runt en CVK, de brukar ju på IVA om det går få lite högre dos inohepp eller något sånt där. Så brukar det faktiskt försvinna. Fler frågor? Ja.
Mm. Och så lägger man sjunkfärd till armen, det här styr, hur hanterar man det?
Du menar att du snor från ena sidan och ger till den andra?
Ja, eller du snor från hjärnan och ger till armen.
Ja. Jag träffar dem ju inte så långt efteråt, så jag vågar inte riktigt säga, men du har inget alternativ.
Men det är ingenting som man märker av? Liksom.
Nej, det tycker jag inte. Det frågan var de här patienterna där vi ska lägga en torakal stent och täppa till carotis och subclavia på vänster sida, för de har oftast en dissektion som man ska täppa till. Då måste man först göra den här som jag visade en bild tidigare, kopplar från höger karotis till vänster karotis, från vänster karotis till vänster subklavia för att bibehålla flödet till den hjärnhalvan och ut i armen. Och sen kan man ju då lägga in en stent som täpper till kärlavgångarna på vänster karotis och subklavia. Då finns det en risk, visserligen från subklavia avgår ju lite ryggmärgsförsörjning. Men det är en patient som har en dödlig åkomma som vi måste åtgärda och det finns ju risker. Fler funderingar? Får jag rekommendera lunch då? Tack.